Välkommen till veckoanalysen. Härligt att köra igång igen och härligt att prata med Henrik den här gången när vi har haft ett Riksbanksbesked.
Stort tack för att jag fick komma hit, Mattias.
Ja, men det är bara härligt. Är läget bra?
Det är strålande.
Än fast det är snöstorm.
Precis, men det är vackert i alla fall. Det är lite svårare att ta sig till jobbet, eller hur, Mattias?
Ja, ja det tog lite längre tid. Men du, det är ju alldeles utmärkt att du är här idag. Ja. Vi hade ju ett Riksbanksbesked förra veckan. Och jag tror vi nämnde det senast du var på plats. Du har ju varit på Riksbanken.
Ja.
Så att, är det så att det är den sista höjningen?
Ja.
Nej, det var ingen höjning.
Nej, precis.
Det var inte
vi har sett piken på styrräntor nu också. Jag tänker ju så här att någonting som jag upplevde som var en ganska stor game changer faktiskt, det var ju Fed som 1 november kom ut med sitt penningpolitiska beslut. Mm. De väldigt tydligt guidade ner räntor. De sa att räntor var för höga och det riskerade att bli för en stor åtstramning. Det tror jag satte, så att säga, det gav grönt ljus till sjunkande räntor i inte bara USA utan i alla länder. Så det är ju någonting som man har haft med sig under hela november.
Var det också det som ledde till att Riksbanken faktiskt inte höjde mer nu, tror du?
Jag tror att det påverkade en hel del. Om andra centralbanker börjar guida ner, även ECB har inte låtit speciellt ökaktiga, då är det klart att då ska man ha väldigt mycket råg i ryggen om man som enda centralbank ser behov av att guida upp räntor. Mm. Men jag tror som sagt, jag pratade ju en hel del med även våra kunder inför det här beskedet eftersom jag precis som sagt har jobbat på Riksbanken fram till i somras och förberett penningpolitiska beslut. Och jag, som jag sa så tänker jag att det var tre saker som skulle påverka Riksbanken. Jag tyckte ändå att det mesta talade för att de skulle lämna oförändrat och det som jag hakar upp mig på är att det är tre saker egentligen tror jag som fällde avgörandet för Riksbanken. För det första så är det som jag sa, det där med Fed, att de har guidat ner räntor. Och sen andra centralbanker har tagit det lugnare. Då vill man inte som enda centralbank fortsätta att gå. För det andra så är det som så att väldigt många indikatorer har kommit in lägre än vad vi har sett tidigare. Indikatorer på inflation. Till exempel så har vi sett producentpriser, alltså de priser som företagen möter, de faller och de är alltså i negativ nivå i väldigt många länder nu. Var det också så att Riksbanken, det var ganska intressant, de gjorde en egen undersökning bland företag för att se hur de såg på prisplanerna framöver, deras försäljningspriser. Och då sa företagen, alltså de hushållsnära företag, alltså som borde vara ganska nära inflationen, de sa till Riksbanken att nu förväntar vi oss fallande priser framöver. Och det är alltså inte lägre inflation utan deflation som jag förstår det.
Mm.
Och det var ju intressant. Men en av de viktigaste faktorerna också som de hade med sig inför mötet, det var att kronan har blivit betydligt starkare än deras prognoser. För det har varit en anledning till varför de hållit emot och varför de har velat signalera en hyfsat hökaktig politik. Och ser man sen senaste mötet i september så har alltså kronan stärkts med ungefär 4 procentenheter. Och det är så väldigt en stort argument för dem att fortsätta vara högaktiga. Det hade ju helt enkelt försvunnit. Och därav att det var logiskt för dem att lämna styrräntan oförändrad tycker jag. Tittar man på deras prognoser som sagt så säger de ju fortfarande att det finns en stor sannolikhet för en höjning i januari och vi kommer ligga på de här styrräntenivåerna 2025 ut.
Mm.
Jag själv tror att det är väldigt mycket en signal i början bara för man vill se vad som händer med kronan, man vill inte att den ska försvagas kraftigt. Vi kan lugnt lita på att styrräntetoppen är förbi. Racet mot lägre räntor har gått, så den gick med Fed. Vi är på väg mot lägre räntor.
Jag tyckte det var lite, när man tittar ändå vad det här säger, så var det lite så att det är 50-50. Mm. Är det bara någonting man säger eller är det faktiskt på riktigt att man vill hålla det lite öppet? Eller varför säger
jag
man
tror
så?
Man försöker intyga andra att det är lite öppet fortfarande. För jag tror att man genuint osäker vad som skulle hända med kronan. Lämnar man oförändrat om inte annat skulle det vara som så att den sätter igång och försvagas igen den här trenden. Men det har vi ju inte sett nu. Så jag tror att man lugnt kan räkna med att det blir inga fler höjningar. Räntor sjunker. Vi tror fortfarande på en sjunkande trend. Sen ska man ju givetvis vara ödmjuk till det faktum att räntor även i Sverige har ju fallit väldigt kraftigt under november månad.
Mm.
Senaste månaden är femårig svensk bostadsobligationsränta ju ner 0,5 procentenhet. Mm. Det är klart, man ska vara lite ödmjuk men jag tror fortfarande så att säga trenden är intakt. Jag tror fortfarande risken är på lägre räntor framöver.
Och hur ser det ut då? Alltså man har ju lite fler verktyg i verktygslådan. Det är inte bara styrräntan utan man kan ju göra något vad gäller statsobligations försäljningarna.
Exakt.
Vad tror du hände där?
Ja, där fanns det ju en viss risk att de skulle dra upp försäljningsvolymerna. De valde att inte göra det vid detta möte. Men de sa samtidigt att de skulle återkomma i januari med hur de ser på försäljningstakten. Och så som jag skulle tolka det hela är att det kommer att komma en med all sannolikhet kommer de att höja försäljningstakten i statsobligationer. Den ligger på 5 miljarder per månad just nu. Den kommer säkert skruvas upp till sig 7 miljarder. Det är ju svårt att säga, gissa givetvis exakt vilken siffra de kommer att sätta. Men man kan fråga sig, varför höjde de inte försäljningstakten redan nu? Jag tror det är nog två anledningar. För det första så var det att de vill förbereda marknaden på att det kommer att komma en försäljning. Men också var det nog en liten testballong. Se så att inte folk spjärnar emot för mycket eller hittar något jättebra argument för att de inte skulle göra det. Då kunde de säga, vi återkommer i januari. Men det kommer med all sannolikhet komma en höjning av försäljningsakten. Och allt annat lika, även om räntor är på väg generellt sett ner. Så är det klart att just statsobligationer, där försöker Riksbanken hålla emot lite grann. Alltså räntor kommer inte sjunka i samma utsträckning mot statsobligationer. Så vi har ju tidigare sagt att kanske just det tillgångslaget kan man undvika en ränteportfölj. Och det är nog klokt att kvarstå vid det.
Men du, det här är en liten fördom, du får rätta mig om jag har fel. Men det känns som det inte var jättestora marknadsrörelser i samband med beskedet. Är man nöjd då som riksbankschef eller ledamot?
Det är man nog. Man vill, ja, många centralbankare säger ju det, att man vill gärna att ett besked ska vara så tråkigt så man kan se färdiga torkade bilder. Ja, precis, exakt. Nej, men man är nog nöjd. Jag tror inte minst att jag skulle gissa att de satt och tittade väldigt mycket på vad som skulle hända med kronan när de presenterade beskedet. Hade den återtagit en försvagningstrend så hade de kanske tagit sig en funderare till. Nu gjorde den inte det, så nu kan man fortgå enligt plan och lägga höjningarna bakom sig och börja man kommer börja närma sig sänkningar.
Kan det vara så att riksbankerna kanske blivit lite bättre till och med på att kommunicera kring vad man gör senare åren? Jag tänker så, i alla fall förut så var min känsla att Fed i USA var väldigt duktiga på det. Att man liksom gjorde det flera omgångar, förberedde nästan. Medan kanske Riksbank inte alltid liksom hade samma. Men det kanske har blivit bättre.
Något bättre kan de nog ha blivit. Så håller jag med om. Den amerikanska centralbanken är väldigt duktiga på det hela. Och jag tror också att amerikanerna brukar guida marknaden på ett annat sätt. Och där kan man ju säga att svenska Riksbanken har inte den kanske guidningen av var marknadsräntor ligger. De kommenterar ju aldrig vad liksom en svensk bostadsobligation eller statsobligationsränta ligger. På samma sätt som Fed har gjort. Det skulle säkert vara bra för Riksbanken att kommentera mer vad de önskar att marknadsräntor ligger givetvis.
Du kommer ihåg från förra gången, tiden går fort när man har roligt. Så tiden går. Jag tänker att vi håller oss lite grann till föregående vecka, men vi hoppar in i något helt annat. Men minst lika viktigt för marknaden som helhet. Och det var ju Nvidias rapport, tänker jag då. Och som många vet står ju för extremt stor del av uppgången i år. Och egentligen inte bara på amerikanska börsen utan på globala börsen, eftersom det är så stor vikt även i ett globalt index. Och det här var ju en fantastisk rapport. Lyckades överträffa alla förväntningar. Men aktien ner, va?
Ja, den är ungefär 4% sen rapporten fram till idag. En stor anledning till det var ju deras kommentarer kring kring exportrestriktioner mot Kina. Och det var ju i och med, precis som du säger, i och med att både vinst och omsättning överträffade förväntningarna. Så lyckas de som sagt ändå få kursen att sjunka på detta. Ja. Men då ska vi se på Kina framöver, för det har ändå kommit lite positiva signaler kring amerikanska relationer med Kina.
Jag tror att i Nvidias fall i alla fall så är det ju den här, alltså det är ändå en uppgång på, vad är det, 240% innan rapporten. Så att den faller lite grann, så kan man nog, alltså det är klart man tolkar negativt de här framåtblickande kommentarer. Men om man håller sig till den här Kina och så, vi pratade kort förra veckan faktiskt om Xis besök i San Francisco när han träffade Biden, och då nämnde vi ju att liksom lite grann på high level så att man börjar prata om militäriska frågor eller om sådana saker. Men det som faktiskt har hänt under förra veckan som jag tycker var lite intressant är att det ser ändå ut som man kanske knyter sig lite närmare väst ekonomiskt också. Tre saker som jag såg. Dels ett godkännande av ett joint venture med Mastercard. Det gör det ju faktiskt möjligt då för brandade Mastercard-kort via joint venture i Kina att gå ut till företag. Amex har det här sedan tidigare, men det är ändå positivt att fler amerikanska bolag kan komma in. Sen hade vi att man öppnar upp tjänstesektorn lite mer för utländska investeringar utanför Beijing också. Och det tredje är att en ny policy kring visum, där det finns en försöksperiod nu där det är fritt för tyskar, holländare, fransmän, italienare, spanjorer och tror personer från Malaysia som då inte behöver visum för att komma till Kina. Givet att man inte har vissa speciella avvikande saker. Så det är ändå positivt skulle jag säga rent efter det besöket som har hänt. Under ganska kort tid. Mm. Någonting annat som ju är väldigt positivt, om vi bara kort tar det innan vi tittar på veckans händelser, det är ju att det har gått otroligt starkt ändå på Stockholmsbörsen. Jag bara kollade faktiskt, 10% på en månad nu. Och ganska, i min värld, då, jag tänker på det vi inledde på också, tydligt att det hänger ihop med den här tron om räntetoppen och kanske just att Stockholm går bra, att det är mer cyklisk börs. Vi har pressats av liksom... Ja, men räntekänsliga sektorer, fastigheter och så vidare. Så riktigt kul. Och jag bara tittade på en sån här normalfördelad avkastning globalt. Man brukar ju prata om den här 60-40-portföljen. Att man har 60% aktier, ofta S&P 500. Och sen har man 40% i statsobligationer, ofta då 10 år statsobligationer i USA. Det här pratade man ju väldigt mycket förra året om att det här är dött, 60-40-portföljen. För då var ju den här ner 17% och sånt där. Och det har bara hänt på 30-talet. Men i år, jag bara kikade. Upp någonstans 10-15%, precis mitt i den här normalfördelningen. Så den är tillbaka.
Ja, och det har ju, precis som du säger, det har ju gått bra i alla tillgångslag egentligen i november. Om vi tittar på S&P är upp nästan 10%, men även om man tittar på de obligationer som företagen på S&P emitterar, en sån bondportfölj är också upp 5% ungefär. Ja. Så det har ju gått starkt över räntor och aktier generellt sett. Och precis som du säger, så inte minst har det påverkat då kanske räntekänsliga sektorer. Det är intressant att titta på om man lägger till exempel svensk fastighetsindex mot en svensk ränta. Den följer varandra. Det är ju mycket svenska räntor som har drivit fastighetssektorn till exempel.
Verkligen.
Och då, på så sätt är det givetvis intressant att följa sådana sektorer framöver nu när räntor sjunker.
Och också vi kikade på lite grann bredden i börsuppgången. Jättekul faktiskt om man tittar i just USA, då ser det ju nu 54% av bolagen på breda indexet som handlas över sitt 200 dagars glidande medelvärde. Och för bara en månad sedan så var det ungefär 10%.
Ja.
Så att det är ju tydligt med bredd. Och det finns en del sådana här indikatorer som mäter just hur många bolag som stiger, hur många som faller och så vidare. Och det visar tydligt att det inte bara är de här Magnificent Seven, alltså de här stora techjättarna som drar, utan det är faktiskt lite bredd i det hela.
Exakt.
Riktigt kul. Då ska vi kika lite mer på vad som händer i veckan då. Vi har lite inflationsdata va?
Ja, det har vi. Vi kommer ha inflationsdata för till exempel Euroland på torsdag, och vi kommer också ha amerikansk inflation i form av det som kallas för PCE, det är alltså Personal Consumption Expenditure. Amerikanerna har redan publicerat KPI, men det måttet som Fed tittar på, det är det här PCE-måttet då. Och det kommer vi få på torsdag. Den var på 3,4% sist, väntas nu en nedgång till 3,1%. Så tar vi just USA, så i nästan alla regioner tycker jag är det ganska entydigt att inflationen pekar ner, om vi tittar på enkäter, producentpriser och så vidare. Just i USA är det lite spretigt, men det mesta talar ju ändå för att även i USA är trenden på väg ned. Vi hade med, om vi tittar till exempel på såna här indikatorer som indikatorer på utbudsstörningar till exempel. Det finns ett som Fed brukar publicera som heter Global Supply Chain Index. Många av dem har fallit tydligt, och det borde vara logiskt att inflationen kommer ner där.
Ja, det finns, jag i alla fall, ni lyssnare ser inte det, men jag ser framför mig en graf som visar just sambandet mellan det här indexet för utbudsstörningar och amerikansk inflation enligt just PCE-måttet. Och om man då fördröjer den här 6 månader så har det här otroligt bra samband.
Ja.
Så att givet det så skulle vi se en inflation som till och med på negativa tal, eller?
Ja. Och inte minst tror jag att detta kommer påverka då till exempel Sverige och Euroland. I USA finns det ju kanske andra, folk brukar säga att det finns andra faktorer som kan hålla uppe inflationen lite grann i USA, varför den kan ta lite tid att få ner. Och det är ju till exempel att de har en väldigt expansiv finanspolitik, budgetunderskottet ökar kraftigt där. Det ser vi ju till exempel inte i Sverige, här har vi fortfarande budgetöverskott. Så i Sverige och Europa så är det ju ändå där kommer det här absolut att påverka och dra ner inflationen. Jag tror det gör det i USA också, men det är väldigt entydiga bilder tycker jag i Sverige och Europa. Och som sagt, vi får ju europeisk inflation också på torsdag. Det kommer vara väldigt intressant att se. Tittar man på till exempel då producentpriser, alltså de priser som företagen mäter i Europa, så möter de, säger de själva nu, att de mäter otroligt låg tillväxttal i de priserna. Och det kommer ju förr eller senare att påverka även de konsumentpriserna, det vill säga det som vi kallar för inflation. Europeisk inflation, vi har alltså en förväntad nedgång från 2,9 till 2,7% där på torsdag.
Ja, det känns som alla de här talen är väldigt tydliga om att den här räntetoppen, det var på tiden.
Ja,
det
är precis. Soden. Ja.
Så att det faller otroligt brant. Vi ska ju komma ihåg, alltså det här är ju en siffra i europeisk inflation som kommer från över 10% och är redan nere på under 3 på ganska snabb tid. Och givet att de här sambanden håller med till exempel producentpriser, så ska det här ner, alltså under nollan kanske till och med.
Exakt.
Och då pratar vi ju, det här är ju inför nästa år då. Finns det en risk att vi ändå kommer tillbaka, att det här studsar och att jämförelsetalen blir liksom, att det studsar åt andra hållet, att vi istället ser kanske en stigande inflation?
Ja, det är klart att det finns väl alltid risker åt det hållet. Jag tror att huvudscenariot ändå är att det glider ner. Men man ska ju faktiskt också vara medveten om att på sikt, på ett par års sikt, så finns det ju även en riskbild åt andra hållet också. Det vill säga att räntor kommer ner betydligt mer än vad folk tänker sig idag. Tittar man på marknadens prissättning, så tänker sig marknaden att vi kommer få se ett par sänkningar från flera centralbanker nu, men räntor förväntas ändå bottna ut på betydligt högre nivåer än det vi kom från för 3-4 år sedan. Ja. Det finns, man skulle få väldigt många gånger pengarna tillbaka om man säger att vi kommer tillbaka och närmar nollräntor. Jag tror kanske inte vi kommer tillbaka till nollräntor igen, men att vi kommer ner mot betydligt lägre nivåer, närmare det vi såg tidigare, det finns ju en sån sannolikhet också. Och det prissätts idag inte, som sagt.
Du, har vi något annat den här veckan? Jag tänker, det kommer ju lite olika siffror både i Sverige. Egentligen en ganska tung kalender faktiskt. Det kommer data lite här och där.
Ja.
Men är det något du vill lyfta fram sådär?
Jag tror att idag får vi amerikansk konsumentförtroende. Det förväntas en liten nedgång där från 102,6 till 101. Men jag tror väldigt många kommer titta för svensk del i morgon, onsdag också. Då får vi såväl svensk detaljhandel, som har varit ju på väldigt, väldigt låga nivåer. Det kommer vara intressant att se om vi börjar se en lite bottenkänning eller att den fortsätter jobba sig upp där. Och sen också så har vi ju då svensk KI-barometer imorgon. Och där, i denna KI-barometer, alltså det är alltså Konjunkturinstitutet som sammanställer synen från företag och hushåll. Och där har vi då till exempel svensk konsumentförtroende. Den har ju varit på väldigt, väldigt låga nivåer om man jämför med till exempel amerikanska och europeiska siffror. Så den kommer också vara väldigt intressant att se om den kommer upp. Så vi har konsumentförtroende, vi har tillverkningsföretagens förtroende och så vidare i morgon. Vi har också lite tal från centralbankerna. Onsdag pratar Per Jansson om aktuell penningpolitik, och på torsdag kommer Aino Bung ut och diskuterar penningpolitik. Men jag tror till stor del kan de nog hålla sig, kommer nog inte drifta ut allt för mycket. Jag tror att det är på först nästa vecka vi kommer få protokollet från Riksbankens direktion. Så de kommer nog inte dra ut svängarna allt för mycket i de här talen. Men det kan alltid vara intressant att följa tal och se vad de säger, som sagt.
Ja, och sen har vi ju, vi har bland annat lite inköpschefsindex på fredagen. Det kom ju preliminära sådana redan förra veckan, och de var egentligen lite som förväntat. Och flera av de här ligger ju fortfarande under 50 nivån. Det är väl eventuellt Kina då som kan lyfta upp i den här definitiva siffran som kommer den här fredagen, över 50 vad gäller tillverkningssektorn. Men annars så är de någonstans där under 50, det vill säga kontraktion fortfarande för många.
Ja.
Och sen så har vi då, vad gäller, har du någonting på makro för övrigt?
Nej, det var ungefär, jag tror vi har nämnt det med mesta utav viktiga data.
Ja, men jag tror att vi har, då har vi egentligen börsen, och där är det ju fortfarande så att rapportsäsongen i princip är över, och den här veckan kommer Kindred, Viaplay, Elekta med rapporter, och globalt så har vi några större bolag, Dell, Snowflake, några få. Men klart tunt, och dessutom kommer ett par kapitalmarknadsdagar och några stämmor. Men det mesta är som sagt över. Är det någonting sista du vill lyfta fram? Som jag sa, tiden går ju fort. Det har gått 19 minuter faktiskt.
Ja, nej, jag tror vi har fått med väldigt mycket. Det kommer vara väldigt intressant att se fortsättningen som sagt på den här räntetrenden. Räntor har ju fallit väldigt mycket och bara sen i fredags förra veckan så har räntor gått ner ganska mycket i såväl Europa som USA. Och framförallt som vi sa, följa då de här räntekänsliga sektorerna och se vad, hur utvecklingen ser ut för dem nu när det räntor trendar neråt.
Ja, men vad härligt. Tack för att du var med idag och så hörs vi helt enkelt nästa vecka igen.
Stort tack för att jag fick komma.